Tack teamet, tack mötesledaren, tack så jättemycket Fredrik för att du tog hit vår broder och vän. Gud välsigna er båda och vi är så glada i församlingen att vi alltid är för Israel och vi är glada över det. Hörrni, man brukar säga orkar ni några minuter till, men jag har inte så mycket att säga till om det. Så jag ska försöka predika en sak som har varit på mitt hjärta en par veckor egentligen. Jag hämtar texten från första Korintherbrevet kapitel 2. Jag tycker alltid kan identifiera mig i de här verserna och ni förstår snart varför. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Jag tänker, om ni funderar vad jag kände igen mig med, så var det nog med det här mycket orolig och rädd kom jag till er snarare än att jag kommer med Guds kraft. Så det är med bullar rakt varenda gång, även om det är min dröm och bön till Herren varenda gång jag predikar. För jag anser, kära vänner, att det finns inte något mycket mer fantastiskt att se och vara med om än när man ser Guds kraft i rörelse. Vad betyder det? Jo, egentligen kan man säga som så att Guds kraft är i rörelse när någonting händer som inte vi människor kan göra. Alltså när vår egen förmåga tar slut och Gud tar över. Det är då på något sätt som vi kan förvänta oss lite under tecken, mirakler. Det är när vi och vår förmåga slutar och Gud fortsätter. Och jag har alltid varit lite fascinerad av Jesus manifesterande kraft här på jorden. Jag har sett den ibland till och med på väldigt märkliga ställen. När man ibland har bett för någon ateist på ett café här i stan. Jag måste erkänna att det är lite min favorit hobby att be för ateister och på något sätt överbevisa dem. Jag brukar säga det, skulle du vara beredd att tro om du fick uppleva Gud? Och jag brukar fundera om inte man då tror, när tror man? Och en del, och så känner man ibland, förstås vissa är ju provocerade och vill inte tro och sett om Gud själv står framför dem. Men normala människor så vill ju tro ibland. Och så märker jag ibland att här finns det möjlighet för människor att uppleva Gud. Alltså en sökare på riktigt. Och då tycker jag att det kommer ju vara lite så här frimodig smyg. Och då säger jag, men får jag be för dig då? Och så ska jag överbevisa dig om Guds existens. Får man göra så? Jag tycker man får det. Och så ber man, och jag tycker om den här människan är någorlunda sökare. Så min erfarenhet så brukar det hända grejer. Nämligen att Gud blir manifesterad genom sin son Jesus Kristus och den heliga ande där, hela paketet. Jag har också sett det ibland när man har besökt dödssjuka patienter på sjukhuset. När man kan komma till en sån situation när man ser döden är där och knackar på dörren. Och så känner man frimodigheten komma mitt allt från den heliga ande. Och så predikar man ett enkelt evangelium om Kristus. Alltså om inte man förr behöver kunna predika enkelt, så där behöver man lära sig just den delen. För man har ju inte så många dagar på sig många gånger när man är där. Men jag blir fascinerad gång efter gång när man är där och ber och predikar Jesus, hur Guds kraft manifesteras. Hur människor till och med har blivit helade, som har haft 24 timmar kvar att leva och har hört sist, så lever ännu idag 5 år senare. Hur Gud i de mest märkliga, oväntade situationer kan komma med bullar och brak och göra det som inte du eller jag kan. För där människans kraft har slut, det tar Gud över. Alltså när de står där vid Röda havet, Israels folk från Egypten, och Mose funderar hur ska det här gå, då säger Gud till Mose, gör så här. Men det var ju inte Mose som delade Röda havet, det var ju Guds kraft som var i rörelse. Så jag tror på något sätt och är lite så småfascinerad över det där att när vi går fram med Gud, vi troende, så går Guds kraft med oss genom den helige ande. Jag tänker lite så här, kära vänner, att där vi kristna och troende går fram, där går också en skugga av Guds egen närvaro fram genom kraften och livet vi besitter genom den heliga ande. Alltså jag tänker på apostlarna. Jag brukar dra den här storyn ibland. Men apostlarna var ut där och var igång. Så står det att de ville att skuggan skulle falla ner av Petrus på de sjuka. Och de skulle bli helade. Och jag ber någon gång att det skulle vara någorlunda intressant att göra en sommardag på Sandö. Men så tänker jag att den människans kraft och förmåga tar slut. Där ger vi också tillåtelse att Guds förmåga börjar. Och därför som jag tror det är bra att när vi kommer till Gud så kommer vi med ingenting så att han kan ge oss allting. För då Jesus dog på korset, om vi nu talar, för Paulus verkar väldigt ivrig med det här. Han vill inte predika någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och vad hände då när Jesus dog på korset? Enligt mig, och när jag tolkar Bibeln, så ska jag säga sig två primära händelser. För det första så tog Jesus på sig våra synder. Han bröt skiljemuren mellan Gud och människan. Det som hade hindrat människan från att ha gemenskap med Gud så bröts. Jag blir ju glad då, men jag det. För det andra, och det är också väldigt viktigt att komma ihåg, att inte bara syndens förbannelse som bröts, utan också någon del av gudomligheten fick tillträde att komma in i oss, vilket sedan uppenbaras på pingstdagen, när den heliga ande föll över apostlarna och många andra. Så alltså när Jesus triumferar på korset så rensar vi bort lite skräp, och vi får också del av helig ande. Jesus sa det, ta emot den heliga ande, så blåste han på lärjungarna. Jag tycker det är roligt att Jesus blåste på lärjungarna. Det skulle på något sätt man kunna ta i del av, den andedräkten. För det är nämligen det som jag skulle lite vilja fokusera på idag. Att det inte bara synden som vi har fått oss förlåtna, vilket är förstås fantastiskt. Vi är förlåtna genom tron på Jesus och genom att vi har kapitulerat inför Jesu kors. Men det är inte bara det, utan vi har också fått ta del av den heliga ande som är boende verksam genom oss. Och jag anser och jag tror att när en människa bestämmer sig för att kapitulera inför det korset, Kristi kors, det är just då som det makabra inträffar. Först som jag redan poängterar, men jag säger det igen, så blir man ren från sina synder. Och sedan får man ta emot den heliga ande som gåva. Det är det som Petrus sa i sin långa predikan om dopet. Han sa, omvänd er, låt er döpas, så ska ni få förlåtelse för era synder och den heliga ande som en gåva. Alltså den heliga ande ges som gåva till dig och mig genom tron på Kristus, omvändelsen och så vidare. Och denna gåva så har ingen betydelse egentligen på vår bakgrund. Alla ges vi samma möjlighet att bli frälsta, förnyade och full fart, hur vi ska kalla det, på det här sättet. Oavsett om det var en tjuv eller en god människa, så står vi på samma grund och har samma förutsättningar att ta emot den här gåvan från himmelen, nämligen den helige ande. Och jag tror att den helige ande, men får nu nämna lite i smyg om honom, så det är den sista pusselbiten som faller på plats i ditt och mitt liv när vi får ta del av just den helige ande. Jag minns en gång när det var kristen en par år. Jag vet inte om någon av er känner mina föräldrar, Leif och Katarina. Min far är en väldigt beskedlig man på många sätt och vis. En väldigt lugn typ. Jag brukar säga om honom att om vårt hus skulle brinna upp, ska han säga jaha, och så bygger han ett nytt. Det är ungefär den dramatiken som uppstår. Och jag har aldrig sett min far egentligen upprörd, varken bu eller bä. Men jag minns en gång då han blev väldigt upprörd. Och det var, de skulle på semester till Norge och jag skulle vara husvakt. i denna viktiga roll som jag tog mig väldigt seriöst, för det involverar att gå ut med hund och vattna blommor, men det brukar jag ofta glömma bort. Och när jag tog hand om detta hus så fick jag lunginflammation och 40 graders feber. Jag drog in till sjukhuset, jag fick på onsdag en antibiotikakur, och det blev onsdag, det blev torsdag, det blev fredag. Jag hade ännu 40 graders feber, och nyfrälst som jag var så jag nästan Sankte Per, men jag såg åtminstone Pärleporten framför mig. Och låt säga lunginflammation och man och 40 graders feber, så hur jobbigt det var alltså. Och då kontaktade jag mina föräldrar och sa att jag är lite så illa däran nu, att nu är det lite jobbigt. Och jag hörde nästan sucken ända från Norge hit. Och de sa okej, vi kommer hem. Så de avbröt sin semester. Kommer hem, det var lördag då. Klockan är 12, jag ser ännu den här pärleporten framför mig. Och jag har ju aldrig varit med om något liknande förr, varken förr eller efter. Min far kommer in genom dörren, han går med beslutsamma steg fram mot mig. Jag ligger på soffan i 180 graders vinkel och funderar på livets mysterium. Han lägger sina händer på mig och ber en sån kraftig bön så jag tror inte Herren själv kan be. En liten överdrift. Men alltså, det var full gas. Han steg fram och bad. Alltså, jag är lite stolt över honom när jag tänker på saken. Men det var sån kraft och sån power i den bönen. Så jag fattar inte varifrån kom det där, tänkte jag. Men det fantastiska som hände mig just då, det var att inom några minuter så var febern borta och kom inte tillbaka överhuvudtaget. Jag kanske borde säga till honom om han ska köpa det där någon gång. Kanske borde ta till det tunga artilleriet lite fler gånger. Men för min del blev det, speciellt som ny tron, så var det en bra start att få smaka på Guds manifesterande kraft så som jag upplevde det. Att Gud, för Gud på något sätt är det alltid möjligt att möta oss oavsett var vi är, hur vi har det. Jag tror inte att det finns någonting, och det är det Paulus säger i slutet av Romarbrevet 8, att det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Och så rabblar han upp en hel hög med argument. Och jag är övertygad om att så är fallet också ännu idag. För jag tror, och inom mig så råder det en övertygelse, att Gud vill möta oss oändligt mycket mer än vi vill möta honom. Och ibland tycker jag att jag vill möta Gud. Och ibland tycker jag nästan nöjd över mig själv, och det är en synd i sig, att jag vill nog möta Gud. Och säga på min granne, jag vill nog möta Gud mer än du. Men oavsett hur mycket jag vill möta Gud, så vill han alltid möta mig mer än jag vill möta honom. Det är min på något sätt lilla konklusion när jag arbetar med mina 147 hjärnceller i takt. Att det kommer fram till det, att oavsett hur mycket intresserad jag är av Gud, så är han alltid mera intresserad av mig. Och det är på något sätt en positiv sak, alltså, tänker jag. Att tänk att ha en sån Gud som alltid vill ha med en att göra. Som inte alltid tycker man måste borsta tänderna och kamma hår och stryka skjortan. Det gick ju bra sen här med de här ränderna idag. Att det på något sätt, man blir ju aldrig perfekt hela tiden. Men vi har en Gud som alltid är perfekt, och han är så perfekt att inte vi behöver vara perfekta. Att vi alltid kan komma till honom oavsett hur vi är, hur vi känner det och hur vi mår. Och det som jag tror att gör korset relevant idag. Paulus skriver att korset är en dårskap för det som inte tror. Och än idag tycker vi att just en död på ett kors kan ju inte vara speciellt triumferande, om vi bara tänker på det. Det är sällan vi firar dödar, så det är allmänt talat, om inte vi är riktigt arg på någon människa som dör. Men korset säger oss så här, att människan har genom synden valt att gå bort ifrån Gud. Genom det tillståndet så vi blir förblindade och inte längre kan vi se Gud eller ha gemenskap med honom, så det är enkelt i alla fall. Nu kan man, men inte på samma sätt som vi kan genom den helige ande. Men genom Jesus triumf på korset så öppnade han en dörr för oss att komma till Gud. Genom hans död tappade synden sitt grepp om oss, och genom hans uppståndelse fick vi tillgång till hans rättfärdighet. Då vi nu läser om Jesus, brukar göra det ibland, tycker om honom, så ser vi att mycket om Jesus budskap handlar om att människor ska komma till honom. Då han kallar sina lärjungar så är det följ mig. Då han var i tjänst och inbjöd han människor att komma fram till honom, bli helade och befriade. På ett sätt tycker jag han summerar Guds kall till mänskligheten i Matteus 11 och 28 där det står så här. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Genom Jesu liv så ser vi att målet för Jesus var att få människor att komma närmare Gud. Har ni tänkt på det? Att när Jesus är igång, hans mål, hans plan med alla människor han stöter på, det var alltid att dra dem närmare Gud. De blev helade, befriade och botade, oftast med ett syfte att de skulle få uppleva Guds närvaro och hans kraft i rörelse. För Jesus ville manifestera att frälsningen och räddningen finns alltid enbart hos Gud. För det är hos Jesus vi finner, enligt mig då, meningen med livet. Han säger ju sig själv att han är vägen, sanningen och livet. Men innan vi får tag på detta liv behöver vi komma till Jesus. Det är hos Jesus som den lame börjar gå. Det är hos Jesus som den blinde får sin syn tillbaka. Det är hos Jesus som äktenskapsbryterskan finner nåd. Det är hos Jesus som den prostituerade finner frälsning. Och så är du ännu, kära vänner, med oss idag. Vi kan tro på Gud och leva ett liv som inte alls är påverkat av det. Men Guds tanke för dig och för mig är att vi inte bara ska tro på honom, utan vi ska också leva med honom. Det är för min del jätteroligt att veta att min fru som heter Julia finns. Men jag kan lova dig, det är jättemycket mer roligare att vara gift med henne. Att på ett sätt är det bra att veta att Gud finns. Men för min del i alla fall så är det mycket mer fantastiskt givande. Nice. Jag måste se, det var internationella gäster här idag. Att leva tillsammans med Gud. Jag brukar tänka ibland när jag riktigt på dåligt humör. Det är ganska många gånger per dag när jag tänker på saken. Men jag tänker då ibland att varför är man kristen om inte man vill ta del på hela livet som Gud har för oss? Min pappa berättade en story till mig som jag tycker det var lite lustig och jobbig att lyssna på. Och det gick så här att en man skulle åka med båt från England till USA. Det tog sin lilla tid. Han var ganska så här barskrapad, så han hade just råd att köpa biljett till den här resan. Så han satsade alla sina pengar på det och köpte en stor burk med skorpor som han tog med sig. Och det skulle ta 8 dagar den här resan att åka till USA då, från England. Så det gick dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Han åt de där skorporna och det var en väldigt seg och torr historia. Sen då näst sista dagen de ska komma fram imorgon, så orkar han inte med de här skorporna med, för det var som sagt en väldigt smulig historia. Tänk själv nu, skorpor bara hela tiden. Och då tog han mod till sig. Tänk sig som en äkta pingstvän. Tog han mod till sig och gick han till kapten. Och så frågade han, skulle det vara möjligt att jag skulle få äta lite av den fina mat som ni har här på båten? För jag äter de här skorporna i 7 dagar och tycker det är som sagt ganska torrt. Och då såg kaptenen på honom med stora ögon och satt dumstruten färdigt på hans huvud och sa han, visste du inte att maten ingick i biljetten? Och jag tänker ibland med oss kristna så är vi exakt så där. Vi är nöjda med det minsta och det lilla som vi behöver. Och inte behöver. Och så glömmer vi bort att i Kristus genom den heliga ande så har vi tillgång till hela paketet. Vi har tillgång till den här kraften som finns genom Jesus Kristus och den helige ande. Och jag tror, kära vänner, att om du nu vill leva ett liv som är lite spännande ibland, så behöver vi komma in mer i det här att gå i kraften som finns i Gud. Och jag skulle ge en 4 små enkla punkter, om jag får, till sist avrunda med de 4 små punkterna. Hur jag tror på något sätt kan vara nyckeln till att leva ett liv tillsammans med Gud i hans kraft och styrka. Betyder det att alla vi måste vara stora apostlar som går omkring och kastar öjberg i hav och sånt? Nej, det handlar inte om det, men det handlar om att du kan få uppleva Guds egen potential i dig. att du ska inte vara under, du ska vara över, du ska inte gå och vara missmodig, du ska vara glad att Kristus lever och frälst dig och hans kraft är verksam i dig. Jag landade här från England förra veckan och det var lite stormigt den där kvällen när vi skulle landa och planen for ungefär den här vägen ner. Det var en av de jobbigaste saker jag varit med om faktiskt. Och mitt i allt när jag var där var halvnervös. Jag hade förr varit flygrädd. Jag hade under 10 år arbetat bort det, den där flygrädslan. Men nu kom den tillbaka mitt i när man skulle landa i stormen. Och då slog det mig. Och jag sa till mig själv: Anders, varför är du kristen om du inte tar den hjälp som du har genom att du kan koppla upp dig med Gud? Och det står om honom att rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Och då sa jag till mig själv: ja, men det har du ju rätt i, Anders. Och så bad jag till Gud, 3 timmar för sent, bad till Gud: Herre, nu kopplar jag upp med dig. Och märkvärdigt nog så försvann all rädsla ifrån mig. Och så gick hela flygresan fint, eller gungade på lite. Jag tog nog bandvinden där när jag var i samma fart. Vi går inte gå in på det, lite över den andliga konklusionen jag gjorde med det. Men jag upplevde i alla fall att jag upplevde många gånger i mitt liv att om jag nu vill vara kristen, låt mig nu leva som kristen. Om jag nu har den där biljetten med all inclusive, låt mig nu ta del av det bordet som i alla fall är mig tillgängligt. För jag tror att vi alla har tillgång till samma heliga ande. Vi alla har tillgång, vi är förstås olika med olika gåvor, olika uppdrag, olika kallelser. Men vi har alla tillgång till samma ande från Kristus. Och jag tror, kära vänner, att oavsett vad som är vår gåva, om vi är lärare, profet, evangelist, herde eller apostel, det spelar ingen roll. Men låt oss i alla fall leva ut den tron som Gud har gett oss. Och det som jag skulle vilja snabbt tala 4 punkter om dig om. 4 snabba tips. För det första, omvänd dig. Meningen med livet finns enbart och alltid hos Kristus, är min övertygelse. Vi behöver omvända oss. Vi behöver på leva en ständig omvändelse i att vi behöver kapitulera inför levande Gud, som är den som kan göra det döda till liv. Den som kan lyfta bort våra bördor, den som kan sätta oss i rörelse, den som kan göra allt det som inte vi kan. För jag ska säga det, människans naturliga tillstånd är att gå bort ifrån Gud. Det är vad hon vill göra. Hon har också doktorerat i det, hon är väldigt bra på det med andra ord. Så därför behöver vi påminna oss ständigt och jämt att vi behöver omvända oss till Kristus. Varför det? Jo, för det är bara hos Kristus som vi finner meningen med livet. Jag tänker ibland, kära vänner, jag är ibland befläckad av att vara en liten tekniknörd. Och andra nördheter som drabbar mig ibland. Men jag tänker ibland att om jag köper en materialisk pryl, jag vet inte hur det är med dig, men om jag köper en klocka för 1 000 euro, så ser jag inte längre på 200 euros klockorna efter det, utan ser på segmentet högre. Det finns något begär i människan som gör att om hon söker tillfredsställelsen i världen, så behöver hon alltid en liten högre kick för att bli tillfredsställd på samma sätt. Men så är det inte med Gud. När vi omvänder oss till honom så blir vi alltid tillfredsställda av honom på samma höga, fantastiska, fullkomliga nivå. Och det är därför vi ständigt och jämt behöver omvända oss till Kristus. För så många av oss vill inte göra det. Vi vill vara vår egen Gud och vår egen Herre. För det andra så behöver vi döpa oss i vatten. Dopet är startsigillet på ditt nya liv i Kristus. I det dopet får du uppleva Guds egen klädnad. Jag tror att om man vill leva för en bra start eller liv tillsammans med Gud, så behöver vi dö ifrån oss själva. Det är ett yttre tecken på en inre övertygelse om att jag har valt att följa Gud. Jag har valt att lämna någonting bakom mig och följa Kristus istället. Och jag tror dopet i vatten är någonting där Kristi egen natur manifesteras i oss. Eller Guds egen natur, som det var när Jesus själv döpte sig och den heliga ande kom som en duva ner på honom. Så när vi döper oss till Kristus så är det någonting i oss som dör och vi uppstår till det nya livet tillsammans med Kristus. Så jag tror att om vi först omvänder oss, alltså vi går, om vi säger att där är Kristus och där är inte Kristus, vi går och så omvänder oss mot Kristus och här symboliskt bra så är det en dopgrav här på vägen. Så när vi går mot Kristus och kommer på att vi behöver Kristus, så egentligen om jag får använda en halv suddig, lite farlig bild. För att komma exakt dit Kristus vill ha mig så behöver jag gå igenom dopet. För att få ta del av hans natur till mig. För jag tror att det kristna livet kan inte bli exakt som Gud har tänkt det för mig. För jag har gått dopets väg, begravt mig själv där, uppstått i det nya livet, den nya skruden som man får från himmelen själv. Inte sydda människohand utan sydda av Gud själv. Så vill man ju ha. För det tredje. Efter omvändelsen och dopet i vatten så behöver vi uppfyllas av den helige ande. Det är kraften med genom vilken du kan leva det övernaturliga livet tillsammans med Gud. Genom den helige ande får du hjälp med att be och leva det kristna livet så som det är tänkt. Genom att Gud får uppfylla dig på samma sätt som han gjorde med apostlarna på pingstdagen. Du får uppleva hur något av Guds egen gudomlighet tar plats och manifesteras i dig. För vi behöver komma bort från det här, kära vänner, att det kristna livet handlar om våra egna ansträngningar. Vi måste komma bort ifrån den religiösa tanken med kristendomen och gå in i den övernaturliga tanken med kristendomen som handlar om att Gud gör någonting i mig. Så omvändelsen, Gud drar mig. Dopet, Gud begraver mig. Fyller den heliga ande, Gud fyller mig. Så när vi kapitulerar inför levande Gud och säger ja till honom, så vill han fylla oss med sin helighet. Han vill göra saker genom oss. Och kära vänner, vill du vara med om lite under och tecken och profetia och allt hela det paketet som Gud har för oss, så behöver vi uppfyllas av den helige ande. Det står, som jag redan citerar Johannes, att Jesus blåste på lärjungarna och sa: ta emot den helige ande. Parakletia på grekiska, hjälparen. Men först, ungefär 40-50 dagar senare, så uppfylls de av den helige ande. Så vi kan genom att vi omvänder oss bli förnyade och frälsta genom den helige ande. Men vi behöver också ta emot den helige ande genom vår egen vilja. Säga: Herre Jesus, jag pallar inte här själv, hjälp mig. Och jag tror när en människa säger det där så kommer Gud alltid till möte och säger: jag vill ge dig den helige ande. Och det är det som Jesus själv säger i lärjungarna i Lukas när han lärde dem att be: skall då inte Gud som är god ge den helige ande till dem som ber honom? Alltså Gud vill ge dig och mig den helige ande. Inte som en, ska vi säga, en sak som du tar fram när vi har bön på söndagarna. Utan någonting som är verksamt i dig hela tiden. Gud vill ju alltid ha med oss att göra, som jag sa. Jag tycker det är fantastiskt att ha den helige ande som ber för oss med suckar utan ord. För jag vet inte hur det är med dig, men ibland vet jag inte vad jag ska be om. Men då säger det apostlärningarna i Rombrev 8: men helige ande ber för oss med suckar utan ord. Helige ande finns till oss som en hjälpare, inte en stötesten. Det är inte ett diplom, utan det är en tillgång som vi har genom Kristus. För det sista, och som det sista och konklusionen: lev ut ditt kristna liv. Jag tror det mest välsignande livet du kan leva, så levs ut. Genom att du säger ske din vilja till Gud, så ger vi också honom tillstånd att låta sin kraft verka genom oss. Säkraste tipset för dig att bli en, som jag skriver, sned och otillfredsställd kristen, det är att du inte lever ut en kärlek och tro som Gud har gett dig. Du kan välja mellan, och nu tar jag en väldigt extrem bild, att vara som döda havet eller som apostlarna. Jag tror på något sätt om du vill leva ut det här livet, så behöver vi alla komma in i våra nådegåvor, våra tjänstegåvor, och låta bara Guds egen puls pulsera från vår ande och drabba människor runt omkring oss. Jag sa här för några veckor sedan att jag tror att en av gåvorna som Gud har lagt ner i mitt liv är att uppmuntra andra människor. Och jag märkte på det sättet att jag tror att den som blir mest glad när jag uppmuntrar någon, det är jag själv. För jag märker det ibland, eller ganska ofta om jag får vara ärlig, att när jag uppmuntrar någon, när jag bryr mig om någon, så är det som att Guds egen kärlek drabbar mig. För jag tror att jag lever ut den kärlek som Gud först har gett mig. Så som vi sammanfattade, att vi älskar därför att han först har älskat oss. Det börjar med hans kärlek som drabbar oss. Det börjar med att han gör någonting i oss genom omvändelsen, dopet och den heliga ande. Men sen när vi börjar leva ut det, för ibland träffar jag på människor som tycker att det är tungt att vara kristen. Och då brukar jag fundera, ja, antingen har du inte mött Gud, B, du har kanske gjort fel saker för Gud. Men lever du, är du exakt där Gud vill att du ska vara? Om du är profet så kommer du alltid vara som mest på G när du profeterar. Är du en givare så kommer du vara som mest nöjd och belåten och tillfredsställd inför Gud när du får ge en 500-lapp till någon som behöver det. Och så vidare och så vidare. När vi är där Gud vill att vi ska vara så kommer vi alltid bli som mest tillfredsställda som kristna. När vi lever ut vår tro genom att betjäna, älska varenda människa in i Guds rike. Och det är vårt kall som församling att sprida hans rike framåt där vi än går och är. Som vi sammanfattar där, kära församlingar, jag har varit superduktiga lyssnare som ni alltid är. Så tror jag att det finns en kallelse från himlen. Daniel, om ni kommer upp med team, jag ska avsluta med en sång. Men jag skulle vilja be idag tillsammans med dig. Om du upplever på något sätt att din tro inte är grundad i Guds kraft. Du kanske känner att jag talar om den heliga ande, det är långt ifrån den sanning och verklighet som du lever i. Du kanske tycker att det är dött på din insida. Det finns en vacker berättelse i första Mosebok. När det står om några brunnar som Abraham hade haft. Men som filisterna hade fyllt med jord. Så att de inte längre var brunna på det sätt som de har tänkt. Det var fullt med grus och så vidare där. Men så vackert på ett ställe att Isak, han lät gräva upp brunnarna på nytt. Som filisterna hade försökt fylla igen och förstöra. Och när han grävde upp brunnarna så kom det på nytt levande vatten som rann där. Och jag tror många gånger kan det vara som med oss kristna också. Vi har haft våra brunnar, vi har haft vårt liv med Gud. Vi bara känner att någonting har hänt med oss på vägen. Det kan ha drabbat oss motgångar, prövningar, sjukdomar, människor som har gjort oss illa. Det kommer grus i våra brunnar. Och tror jag ibland att vi behöver hjälp med någon som kommer och gräver upp våra brunnar igen. Kommer med ett nytt liv till oss. Det står om Paulus Timoteus, han skriver till Timoteus att jag önskar att de ska lägga händerna på dig. Så den flamma på nytt skulle blåsa upp på insidan. Som får nytt få leva ut det kristna livet. Så vi bara ställa oss på våra fötter och be en bön tillsammans. För varandra att Gud ska på något sätt röra vid oss den här stunden. Innan vi far härifrån. Herre Jesus, du som känner våra hjärtan, Herre. Du som är allsmäktig och förmår göra långt mer än vi kan tänka och förstå. Vi tillber dig, Gud.